jävla krafter alltså.
Helt otroligt.
Det är mitt i natten och strålkastaren från Sjöfartsverkets helikopter lyser upp marken. Larmet har kommit om att ett slukhål har öppnat sig vid E6:an i Stenungsund i Västsverige.
Se till om ni ser att jag är på väg mot något som ser farligt ut.
Det som syns i strålkastarskenet är det som tidigare varit en motorväg. Nu ligger den huller om buller med stora hål som flera fordon kört ner i.
Den vita bilen kan jag bekräfta är helt tom.
Flera personer är nu misstänkta för att ha orsakat skredet som enligt experter hade kunnat undvikas. Kaliber idag om hur SVT Nyheter Väst granskat vägraset och bland annat hittar kartor som visar fel.
Ja, skredet hade ju inte uppstått om man hade vetat det.
Vindrutetorkarna var i full fart och liksom, det var jättedålig sikt, så det var nästan omöjligt att se längre fram än 10 meter ungefär.
Det är den 23 september 2023 och Robin Moti kör E6 norrut tillsammans med en vän. Klockan är 1:30 på natten och de är på väg från Göteborg mot Uddevalla. Regndropparna slår hårt mot vindrutan. Robin och hans vän kör förbi samhällena Kode och Stora Höga samtidigt som regnet ökar.
Jag märker liksom det här går inte att köra liksom 100 på en motorväg här. Så jag sänker ungefär till hälften.
De närmar sig Stenungsund.
Lite längre fram ser jag att det liksom träd på vägen. Så jag saktar ner och sen ser jag helt plötsligt att vägen bara tar slut exakt framför bilen liksom. Så jag tvärbromsar och bilen hinner inte stanna. Vi kommer köra rakt ner i hålet. Jag är liksom livrädd och hoppas och liksom ber till allt möjligt att jag klarar mig. Smällde ganska hårt.
Robins bil hamnar ner i ett hål i marken som öppnat sig, där vägen tidigare gick. Bilen landar på hjulen i leran och bland stenar. De får upp bildörrarna.
Ja, och därefter gick vi ut ur bilen direkt, kollade så båda var okej. Liksom, okay, liksom.
Men det är fler som kört ner i hålet.
Sen ser min vän också en bil framför som har problem. Ett äldre par och en son till dem, tror jag. De skrek och liksom ropade på hjälp. Min första tanke var liksom, vi måste ta oss härifrån innan det kommer en bil bakifrån och liksom kör över på oss. Och min vän så, som liksom agerade lite som en hjälte, som såg de här som behövde hjälp, och sa till att vi måste ju hjälpa till dem. Så både jag och han går och hjälper till dem. Vi hjälper dem upp och hjälper dem ut ur bilen. En av dem fastnade kvar i bilen. Dörren var låst liksom. Men de andra försökte vi hjälpa och liksom försöka lugna ner dem och prata med dem och liksom säga att det här kommer ordna sig. Att vi liksom går igenom det här tillsammans och väntar på räddningstjänsten tillsammans också.
De fortsätter försöka förstå vad som hänt och lugna varann i den omkullkastade terrängen de hamnat i. Då närmar sig en bil till.
Som han och stanna innan han körde av vägen. Och då sprang han ner också. Jag vet inte hur han lyckades med det, men han sprang ner och kollade läget med oss. Så vi var ju totalt 6 personer då där nere som stod och väntade på hjälp.
E6:an ligger som ett utkastat pussel av asfaltsbitar bland stora gropar som uppstått. Det är mörkt och svårt att se något, eftersom strömmen i området slagits ut.
Det var fruktansvärt läskigt. Man bara väntade liksom på räddningstjänsten och hoppades under tiden att det kommer inte komma någon bil som kör ner här. Och det var liksom, det kändes overkligt, som en film ungefär.
Räddningstjänsten är snart framme vid raset. Men de inser att de behöver hjälp för att kunna leta efter fler personer, eftersom marken riskerar att fortsätta rasa.
Vi fick larmet 03:19, drog ut helikoptern och startade. Larmet löd slukhål E6.
Ytbärgaren Joakim Packalén vinschas ner med en vajer från Sjöfartsverkets helikopter som kallats till platsen.
Marken sluttrar kraftigt här. Ja. Till och med ser att jag är på väg mot något som ser farligt ut.
Han söker efter skadade i rasmassorna. Redo att hissa upp dem till helikoptern.
Det var ju en surrealistisk syn var det. Jag är ju lokalkänd med området men hade otroligt svårt att identifiera vad som var ens väderstrecken. För ingenting var där det brukar vara. Våran insats var ju ganska blygsam i jämförelse med kommunal räddningstjänst och sjukvård som var först på plats.
Trots att flera fordon, en av dem en buss, har dragits med av raset blir ingen allvarligt skadad. Tre personer förs till sjukhus med lindriga skador. Men skadorna på vägen och området runt är stora. E6:an har brutits av på flera ställen. En stor spricka i marken går flera hundra meter över en bensinmack där lastbilar vält ner i hål när asfalten spruckit upp och glidit isär. En parkering, ett byggvaruhus och en hamburgerrestaurang har flyttat sig ett 50-tal meter och taket på restaurangen har tryckts ihop och rasat in. Allting inom området för skredet är skadat.
Det som är otäckt i det här sammanhanget är att det finns en hel del kvicklera där.
Professor emeritus Göran Sällfors.
Kvicklera innebär, alltså leran är avsatt i saltvatten när inlandsisen höll på att dra sig tillbaka. Och då fick den en väldigt lucker struktur, men den blev lite som ett korthus med starka fogar för att saltet i vattnet gjorde att de här knutpunkterna höll ihop. Med tiden så kan det lakas bort och då försvinner saltet och då får innehåller leran för mycket vatten i förhållande till den struktur den har. Så att när den störs mekaniskt lite grann så försvinner i princip hållfastheten nästan helt och hållet. Det blir som filmjölk, den klarar inte av att hålla emot och det är det vi har sett här tycker jag det ser ut som från bilderna.
E6:an på en sträcka där runt 20 000 fordon kör dagligen går inte längre att köra. Istället får bilar, bussar och lastbilar ta andra vägar. De som bor i området är oroliga för vad som ska hända nu. Alf och Ellen är två av dem.
Ja, det är ju fruktansvärt, vet du. Det är ju, jag tänker framförallt på de företagen som ligger i närheten av rasområdet, vet du, de kommer ju att tappa sina intäkter fullständigt och folk möjligen blir arbetslösa.
Det känns ofattbart. Det känns som att det kanske uppstår när man har jordbävningar och sånt, men inte på grund av ja, såna i liksom våran lilla trygga Sverige om man säger så. Det var väldigt konstig känsla.
I Svinesund vid norska gränsen står lastbilschauffören Margus Koitla som var på väg mot just Stenungsund. Men nu vet han inte hur han ska komma fram.
Normally I'm going through this section, but right now I have to find some road around to get to a factory. Right now I have no idea. I'm going to unload place park and then I'm gonna take a look how.
Räddningstjänsten går igenom hela rasområdet med hjälp av bland annat sökhundar, men hittar inga fler människor som skadats eller behöver hjälp och räddningsinsatsen avslutas. E6:an genom Bohuslän, där skredet skedde, kallas också ibland för Norges viktigaste motorväg. Vägen är central för livsmedelsförsörjning och handel, bland annat på grund av hamnen i Göteborg. Och Norge erbjuder också snabbt sin hjälp. Jon-Ivar Nygård från Arbeiderpartiet är transportminister och meddelar dagarna efter skredet att Norge är redo att hjälpa till med bland annat utrustning och expertis.
E6 er en veldig viktig transportåre for Norge. Den er viktig selvfølgelig også for Sverige, og den er jo særlig viktig for den lokale og regionale trafikken rundt Göteborg. Så dette er noe som man kommer til å kjenne på både fra norsk og svensk side, og vi har jo relativt mye gods som går denne veien.
Polisen utreder händelserna kring skredet och onsdag den 27 mars, 6 månader efter den regniga natten när området vid E6 rasade, kommer nyheten.
Här är lunchekot. Flera personer brottsmisstänkta efter skredet vid E6 i Stenungsund.
Polisen gör flera husransakningar och flera personer delgivs misstanke om grov allmänfarlig vårdslöshet, grovt vållande till kroppsskada och otillåten miljöverksamhet. Brott som de nekar till. De ska enligt de första uppgifterna ha en koppling till en arbetsplats bredvid E6an. Daniel Weivo Pettersson är åklagare i fallet.
Det är den utredning som har bedrivits som successivt har byggt upp misstankarna. Det är genom förhör och det är genom skriftligt material som vi har tagit del av.
Bredvid E6an finns en anlagd slänt som tidigare uppmärksammats. Dagen efter raset kan P4 Väst berätta att SGI, alltså Statens geotekniska institut, 3 år tidigare, år 2020, var kritiska till det byggprojekt som planerades vid platsen där skredet sen skedde. Det skulle bli en företagspark med industri, kontor och lager. De vill bland annat ha en beskrivning av förstärkningsåtgärder för att säkra bygget. Även länsstyrelsen har synpunkter och varnar för att sätta stopp för planerna. De anser att det bland annat finns risk för erosion om det byggs enligt planerna. Men kommunen ändrar i planerna och då nöjer sig SGI och efter det ger även länsstyrelsen grönt ljus.
Ja, men precis.
Andreas Lidholm var då tillförordnad byggchef på länsstyrelsen.
Det som sker då mellan granskningen och att vi tar in den för prövning, då har ju kommunen reviderat sitt förslag utifrån granskningsyttrandet. Och SGI, som vi tar stöd av i de här frågorna, bedömer ju att deras synpunkter från granskningen då har beaktats av kommunen i det här fallet.
De säger till P4 Väst att de inte ångrar att de inte prövade detaljplanen.
Nej, det gör vi inte. Vi har följt de rutiner och den lagstiftning som finns och tagit del av SGIs då, som är vår expertmyndighet i det här fallet. Så vår samlade bedömning att inte ta in en prövning, den är korrekt.
Robin Moti, som var en av dem som körde ner i hålet som uppstod på E6an vid skredet, klarade sig utan några allvarliga skador.
Rent fysiskt har jag inga smärtor så, men rent liksom mentalt och det kan det vara jobbigt ibland. Just i början var det extremt jobbigt att sova och liksom, den scenen när man kör ner vägen, den spelas upp hela tiden. Om jag skulle köra på motorväg under samma vägförhållanden och det är liksom kväll och regnar, då är jag livrädd.
Förutom att flera personer är misstänkta för brott så menar också experter att skredet hade kunnat förhindras. Elin Schwarz, du är reporter på SVT Nyheter Väst och ni har ju gått igenom kartorna och planen för det här området.
Ja, och en viktig aspekt här det är var man borrade någonstans för att undersöka marken inför bygget. Och det gjorde man på flera platser men inte på den platsen där den här aktuella slänten skulle anläggas som sen rasade. Och man borrade däremot en bit närmare motorvägen. Och det man märkte när man undersökte marken där, det var att den var känsligare för skreden på andra ställen i området. Men den uppgiften stryks sen ur handlingarna och man räknar inte på det när man beräknar områdets stabilitet. Och det var i samband med att planen gjordes om som man strök den här uppgiften. Innan skulle man byggt närmare motorvägen, men sen planerade man om den marken till naturmark. Men det som man också gjorde det var att man gjorde om planen så att man skulle anlägga en ungefär 6 meter hög slänt precis intill naturmarken. Och trots att planen gjordes om på det här sättet så gjorde man aldrig nya borrningar för platsen för den aktuella slänten. Vi på SVT Nyheter Väst frågade kommunstyrelsens ordförande i Stenungsund, socialdemokraten Olof Lundberg, om varför man strök uppgifterna från de här borrningarna närmare motorvägen i det så kallade C-området och vad det gjorde för skillnad när man sen skulle anlägga en flera meter hög slänt i området precis intill.
I det C-området som du nämner här så hade man ju tanke på att man skulle bygga lokaler. Men att man då har tagit bort det nu, för man såg nog att det var dåliga geotekniska förutsättningar för byggnaderna där. Så därför så har man inte med de undersökningarna i planen längre.
Men nu i efterhand när man kan se att man har byggt en högslänt precis intill det området, hade det varit rimligt att ändå ha kvar de beräkningarna?
Ja, det är väl det vi får se där, vad de här utredningarna kommer fram till. Om man skulle gjort något mer där, om man skulle haft markförstärkande åtgärder när man gjorde en sån relativt brant slänt.
Så det är en ökning med 6 meter. Varför godkänner kommunen det?
Länsstyrelsen är med och tittar på detta här också för att se hur man tänkt på allting. Och då rådfrågar ju SGI i sin tur.
Så ni förlitar er på Länsstyrelsen och SGI?
Ja, det gör vi.
Och det låter ju på ett sätt rimligt att Länsstyrelsen och SGI har gett sina åsikter och att kommunen fortsätter efter att ha ändrat planen.
Ja, det är ju så det ska gå till. Men det som vår fortsatta granskning av det här visade, det var att expertmyndigheten Statens geotekniska institut, SGI, de hade baserat sina bedömningar när det gäller risken för skred inför det här bygget. De bedömningarna baserades då på en felaktig karta. Och helt centralt för den här planen, det var om marken bestod av berg eller inte. För det fanns belastningsbegränsningar för hur mycket man fick lasta. Och det gällde inte där som marken bestod av berg. Och just i den här, där den aktuella slänten skulle anläggas, där var ytligt berg inritat på en karta. Och den kartan var ju en del av planens geotekniska underlag och det var den som SGI baserade sina bedömningar av risken för skred på. Och det som vi kunde avslöja, det var att där som berg var inritat på kartan, där fanns det inget berg i verkligheten som de här massorna kunde vila på. Och vi på SVT Nyheter Väst pratade med David Rudebeck som är geotekniker på SGI om den här kartan.
Den redovisning som fanns i utredningen, den är felaktig. Det vet vi idag. Nästan hela slänten skulle fyllts på berg. Men idag så vet vi att det var en djuphåla där. Det är ju beklagligt, speciellt när det har fått sån avgörande betydelse för den tolkning som vi gjorde av skredförhållandena i området.
När ni ser då att här ska man höja marken i en slänt som vetter ner mot viktig infrastruktur, E6-an. Varför lämnar inte ni en synpunkt då om att här bör man sondera?
Det var om redovisningen hade varit annorlunda. Men just den bergtolkningen hade avgörande betydelse för våra synpunkter. Då.
Så när planen antogs så visste man alltså inte vad marken egentligen bestod av här?
Det är ju betydande belastningar då. Så är det inte berg så är det ju ett stort problem helt enkelt.
Ja, som Mats Karlsson som är forskare i geoteknik på Chalmers säger så var det centralt om marken bestod av berg eller inte. Och han menar att om man hade borrat och undersökt marken och tagit reda på vad den egentligen bestod av så hade skredet kunnat förhindras.
Ja, skredet hade ju inte uppstått om man hade vetat det, tror jag. För då hade man ju inte lika våghalsigt lagt ut fyllnaden.
Och kartan som visade berg på den här platsen där det inte fanns berg, den gjordes redan 2013.
Ja, det var Norconsult som gjorde det geotekniska underlaget i planen och den här kartan. Och de borrade på flera ställen i området, men alltså inte där slänten skulle anläggas. Och då ska man ju komma ihåg att 2013, då planerades inte heller någon hög slänt eller någon stor fyllnad där. Men planen gjordes ju om sen och trots det, trots att man skulle anlägga en ungefär 6 meter hög slänt, så var det ingen som såg till att det gjordes nya borrningar. Trots att man inte hade borrat på den här platsen så ritade Norconsult ändå in i kartan att marken här bestod av ytligt berg.
Varför gjordes det då?
Ja, det har Norconsult inte velat svara på. De hänvisar till haverikommissionens pågående utredning och de har inte velat ställa upp på någon intervju. Men däremot efter vår publicering så kommenterade de det på sin hemsida, men då utan att nämna den här felaktiga kartan. Men de skriver så här, citat: Norconsults uppdrag som färdigställdes under 2020 var att genomföra en geoteknisk utredning till ett tidigt skede i detaljplaneringen av området. Utredningen var inte projekteringsunderlag för byggnation i det senare byggskedet, slutcitat. Och de hänvisar också till sin utredning till detaljplanen där det står att det inför byggnation rekommenderas kompletterande geotekniska undersökningar i planerade byggnadslägen. Och nu då efter skredet så är SGI och Stenungsunds kommun oense om vad som egentligen borde ha gjorts.
Så gjorde vi tolkningen att kommunen kommer att omhänderta det här då, och att det då kommer att redovisas från exploatören. Är det jord eller är det berg?
Ja, så säger David Rudebäck som är geotekniker på SGI å ena sidan. Och Martin Ladfors som är verksamhetschef för bygg och miljö på Stenungsunds kommun. Han säger så här å andra sidan.
Det gjorde vi inte eftersom att den frågan är hanterad och utredd i planarbetet.
Men exploatören, alltså företaget som ansvarar för själva bygget och som nämns av SGI här, har de gjort undersökningar av platsen efter att den felaktiga kartan ritades av Nordkonsult? Ja, exploatören har inte velat svara på om de har gjort några undersökningar i något senare skede efter att kartan tagits fram. Men om den felaktiga kartan så svarar de oss på SVT Nyheter Väst skriftligt, citat: "Det ni nämner är inget vi känner till och i den frågan så avvaktar vi haverikommissionens utredning", slutcitat. De skriver också att omfattningen av detaljplanens utredningar beslutas av kommunen och att det granskas löpande av berörda myndigheter som till exempel SGI. Och också att de som exploatörer inte beslutar om vilka utredningar som ska göras, men däremot att de bekostar dem.
Men polisen har ju också delat misstankar mot flera personer som ska ha kopplingar till byggarbetsplatsen. Vad vet ni om det och vad säger exploatören om det?
Ja, vi har sökt exploatören för det här bygget som inte har gått att nå för en kommentar. Men när det här programmet spelas in den 28 mars så vet vi inte vilken koppling de misstänkta har till den här byggarbetsplatsen. Men just den 28 mars så höll åklagare och polisen presskonferens där man bland annat berättade att bedömningen är att det här skredet har orsakats av mänsklig påverkan och att det har orsakats av att man lastade för mycket på platsen för den här byggarbetsplatsen. Men tillbaka till den här felaktiga kartan från 2013. Vi ställde frågan till kommunstyrelsens ordförande i Stenungsund om det här, om att man inte mätt och undersökt marken i den aktuella slänten genom att borra.
Och det går ju att se i handlingarna som kommunen själva har att just här har det ju inte gjorts några mätningar alls.
Nej, precis.
Varför krävde ni inte att man gjorde det?
Ja, där har vi våra konsulter som talar om för oss vad vi behöver göra de här mätningarna.
I slutändan är det ju kommunfullmäktige som fattar beslutet. Är det inte kommunens ansvar hur planen i slutändan blir?
Jo, men det, så är det ju. Och vi förlitar oss till de utredningarna som är gjorda.
Men nu med facit i hand när vi ser hur det ser ut. Vad kunde du gjort för skillnad där om man hade mätt där innan?
Ja, i efterhand så skulle man ju ha mätt överallt. Men efterklokt, det kan man ju alltid vara.
Det här området runt Göta älv och Bohuslän är ju skredkänsligt. Vi har haft flera stora skred här.
På morgonen den 29 september 1950 satte sig hela sluttningen mot Göta älv i södra Sörte på glid och förorsakade därmed Sveriges största naturkatastrof i modern tid.
En person omkom i skredet vid Sörte medan många andra hade tur och klarade sig undan med skador. Hundratals personer blev hemlösa. Bara minuter före skredet i Surte hade ett tåg passerat platsen med 800 passagerare ombord. Nästa stora skred sker 27 år senare, på eftermiddagen den 30 november 1977. Då dör 9 personer när boende i stadsdelen Tuve i Göteborg drabbas.
Dagens eko. Ett våldsamt jordskred har inträffat i ett radhus- och villaområde på Hisingen i Göteborg. Enligt de första uppgifterna har omkring 15 hus störtat samman. Vi har här ett samtal med ett ögonvittne, en som bodde i ett av de sammanstörtade husen.
Så kom jag ut i tamburen och då hade nästan hela huset rasat ihop.
Du hann ut. Vet du om det är några som blir kvar inne i de husen som rasade ner?
Jag fick ju 2 barn, men när jag skulle sticka därifrån så hörde jag skrik i alla fall.
Av ditt hus där du bor nu, det återstår ingenting.
Nej, bara ett tak kvar.
På kvällen den 20 december 2006 inträffade ett nytt jordskred omkring 5 mil norr om Stenungsund. Då vid Småröd söder om Munkedal.
Stora trafikproblem efter vägraset vid Munkedal, men ingen är allvarligt skadad. Det var omkring 400 meter av E6-an vid Småröd nära Munkedal som kollapsade. Flera bilar drogs med ner i jordskredet. Några personer satt fastklämda i ett par timmar innan de kunde räddas, men ingen verkar ha blivit allvarligt skadad.
Det här är ju ett område som sticker ut vad gäller ras- och skredproblematik. Vi vet att vi har stora mäktiga lerlager. Vi vet att det ofta finns kvicklera i området. Och här är det extra viktigt att vara uppmärksam när man exploaterar, när man bygger eller när man gör åtgärder i området för att inte försämra stabiliteten.
Som Hanna-Sofie Pedersen, chef för strategisk klimatanpassning på SGI, säger till er på SVT och som vi hört om vid tidigare skred, så är det här området extra känsligt. Eftersom man vet det, varför gjordes inga kontroller av hur underlaget till kartan verkligen såg ut när det gäller området där det skulle byggas i Stenungsund?
Ja, det är ju en central fråga hur det kunde bli så. Och det är ju många aktörer som har varit med längs vägen. Det är Norrkonsult som har gjort det geotekniska underlaget och den här kartan. Det är expertmyndigheten SGI som förlitade sig på den felaktiga kartan och som också uppger att de ansåg att kommunen skulle se till att exploatören gjorde ytterligare undersökningar. Sen är det kommunen som fattar beslut om planen men som delvis förlitar sig på SGI och som också hänvisar till att alla undersökningar var klara. Och så den instans som kan stoppa kommuners planer, det är länsstyrelsen, men de har ju inte den geotekniska expertkunskapen. Och sen är det exploatören av området, de som är ansvariga för själva bygget.
Samtidigt fortsätter haveriutredningen som väntas vara klar senast nästa vår, alltså om ungefär ett år, även om den inte tar ställning i skuldfrågan.
Ja, precis. Men när vi på SVT Nyheter Väst fortsatte att granska händelserna före och efter skredet så gjorde vi en ny upptäckt.
De borde inte vara där och definitivt borde inte samma tjänsteman, borde då absolut inte vara med här. Då kan man ju inte säga att det är en oberoende granskning naturligtvis. Man ska ju inte granska sig själv.
Ja, det säger Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet efter vår upptäckt att 7 av 10 externa experter i haveriutredningen kommer just från SGI. Och bland annat en medarbetare som själv jobbade med att ge råd inför det här bygget vid E6-an. Men haverikommissionen säger att de inte anser att det här är en fråga om jäv och att det inte heller påverkar haveriutredningens oberoende.
Vi gjorde bedömningen om vi ansåg att det låg någon risk för till exempel eller problemställning gällande intressekonflikt eller jäv. Vi landade i bedömningen att inte gjorde det.
Haverikommissionen hänvisar till att utredningen görs i olika delar. Så SGI är med och utreder vad som utlöste skredet. Men haverikommissionen granskar planarbetet och det är haverikommissionen som skriver själva slutrapporten. Och SGI uppger att myndigheten har varit öppen med den här medarbetarens tidigare roll. Det säger Helene Kennedy som är avdelningschef på SGI.
Ja, men här är det viktigt att säga att haveriutredningen drivs i olika delar och vi kommer inte att värdera vår insats i samrådsprocessen.
Trafikverket uppger att det kommer kosta 1 till 1,2 miljarder kronor att bygga upp E6-an igen. Och i den summan ingår både uppbyggnad och omledningskostnader. Hittills har projektet kostat över 200 miljoner kronor. Så när ska E6 vara klar att köra på igen vid Stenungsund?
Prognosen är nu att vi ska klara med E6-an här under någon gång tidig höst fram till årsskiftet, beroende på vilka osäkerheter vi stöter på i marken nu då när vi gör de här jobben.
Ja, och den här planen som Trafikverkets projektchef Daniel Svensson sa till oss i början av februari, det är fortfarande den som gäller.
Tack Elin Schwartz, reporter på SVT Nyheter Väst, som gjort granskningen om händelserna före och efter skredet vid Stenungsund. SVT Nyheter Västs granskning har också gjorts av Henrik Bergsten och Jakob Eidenskog. Kaliber har inför det här programmet frågat företaget Norrkonsult om de vill svara på kritiken som riktas mot dem angående den felaktiga kartan. Men de har inte återkommit med något svar. Vi har även ställt frågor till exploatören om kritiken och polisens misstanke mot personer som kopplas till byggarbetsplatsen. Men de har inte svarat på våra frågor. När det gäller Länsstyrelsen, SGI, Stenungsunds kommun och andra som hörts i programmet så har de nöjt sig med de svar som redovisas. Intervjun med Robin Moti gjordes av Benedikta Cavallin på P4 Göteborg. Intervjuer som hörts i programmet har också gjorts av P4 Väst, P4 Göteborg, Ekot och SVT. Ljuden har också tagits från Studio 1, Sveriges Radios arkiv och YouTube. Producent för dagens program var Johan Sundström, slutmix Oskar Lindholm och jag heter Annika H. Eriksson. Vi hörs igen nästa vecka.